I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn, låt oss bedja. O Jesus kär, vad har väl du förbrutit, att sådan dom man över dig beslutit? När blev väl du till något brott förvunnen och skyldig funnen? Jag ser dig fängslad, törnekrönt och smedad, med gissel slagen och av hopen hädad, till korset dömd, du måste döden lida vid rövarens sida. O, skulle jag väl fråga vad du brutit, det är för mig ditt blod har flutit. Din smärtas mått, o Jesus, själv jag fyllde, allt jag förskyllde. Hur underbart att du tog på dig skammen, den gode herden offrar sig för lammen. Den skuld för vilken tjänarna blir fällda vill Herren gälda. Ofattlig kärlek som i jorden rymmer, drev dig den väg där dödens skugga skymmer. Jag for blott efter lust i världen vida, och du får lida. O höge konung, hög för alla tider, jag kunde jag dig tacka rätt om sidor, men ingen gåva dyrbar nog att skänka kan tanken tänka. Dock vill ditt namn till ära allt jag våga, ej korset rädas eller skymf och plåga, ej världens ogunst lägga på mitt hjärta, ej dödens smärta. O konung i det rike som förbliver, en gång du segerns krona mig och giver, den lovets sång dig himlarna hembära, får där jag lära. Ja, vi tackar dig, du vår dyre frälsare, att du har gått denna väg i vårt ställe, genom lidandet och döden. Tack att du tog på dig alla svåra synder, och du sonade för allt sammans, du gott gjorde inför din himmelske fader det som vi hade brutit. Vi kan inte fatta detta, det är alldeles för stort för vårt förnuft att ta emot. Men du, Herre, kan genom ditt ord inskriva detta i våra hjärtan, så att det blir till liv och salighet för oss, så att vi behöver äta av detta livets bröd, det som har nedkommit ifrån himmelen för att ge världen liv. Förbarma dig över oss, Herre, nu denna stund, och låt oss förnimma att du är oss nära. Låt oss förnimma kraften av din lära, du som kan göra långt utöver vad vi kan bedja eller tänka. Hör oss för vår frälsares skull. Amen. Ja, vi har ju kommit till långfredagen, och vi har ju haft tillfälle säkert allsammans att följa vår frälsare genom hans lidandes historia in till denna dagen, nu ännu en gång. Och när det gäller Kristi lidandes historia så har man ju av gammalt gjort en sammanfattning av vad som står i de olika evangelierna. Vi kallar det på svenska för de sex akterna. Och det är ju något man kan läsa i sitt sammanhang, så får man med liksom allt det som de olika evangelisterna har skrivit. Och nu skulle vi här samlas vid tre tillfällen de här dagarna, om det är Guds vilja. Och då tänkte jag att jag skulle läsa ifrån Markus evangeliet. Tre olika texter för de här dagarna. Och då läser jag ikväll ifrån Markus 15 kapitel, verserna 25-39. I Jesu namn. Och det var den tredje timmen då de korsfäste honom. Och överskriften om hans sak var så skriven: judarnas konung. Och de korsfäste med honom två rövare, en på hans högra och en på hans vänstra sida. Och så blev skriften fullbordad som säger: och bland ogärningsmän blev han räknad. Och de som gick förbi hädade honom, riste sina huvud och sade: tvi dig som bryter ner templet och bygger upp det på tre dagar. Hjälp dig själv och stig ned från korset. Sammanlunda begabbade honom också överste prästerna sinsemellan med de skriftlärde och sade: andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Kristus, Israels konung, stiger nu ned av korset, att vi må se och tro. Även de som var korsfästa med honom skymfade honom. Och vid sjätte timmen blev mörker över hela landet, ända till nionde timmen. Och i nionde timmen ropade Jesus med hög röst och sade: Eli, Eli, lama sabachthani, vilket betyder: min Gud, varför har du övergivit mig? Och några av dem som stod där bredvid och hörde detta sade: se, han åkallar Elias. Och en lopp fram och fyllde en svamp med ättika och satte den på ett rör och gav honom att dricka och sade: håll, låt oss se om Elias kommer för att taga honom ned. Då ropade Jesus med hög röst och gav upp andan. Och förlåten i templet rämnade i två stycken, från ovan och ända ned. Men när hövitsmannen som stod där mitt emot honom såg att han med ett sådant rop gav upp andan, sade han: förvisso var denne mannen Guds son. Amen. Helige Herre Gud, helga oss i denna sanning. Ty ditt ord är en evigt förblivande sanning. Amen. Det är ju en sångare som har uttryckt Jesu gång till Golgata på följande sätt. Jag har sett att ni har också den sången i er sångbok, men jag läser väl den på svenska. Det går från Örtagården till Golgata en väg, som anden dörravården har tecknat steg för steg. Till paradis den vägen bär, men en smärtornas väg det är. Det är vår frälsares väg genom lidandet, lidandesvägen, via Dolorosa, som han gick för oss till Golgata. Och så har vi kommit fram till den stunden då de korsfäste honom. Det står att det var vid tredje timmen då de korsfäste honom. Och tänk så mycket som hade hänt under nattens timmar. Allt ifrån den stunden då Jesus åt påskalammet med sina lärjungar, sina discipler. Och då han instiftade nattvarden där i den övre salen. Och sedan hans kamp där i Getsemane, örtagård, inför sin himmelske fader i bön. Och sedan hur han blev förrådd av Judas, en av de 12, och fördes fängslad inför stora rådet och så inför landshövdingen. Och där han blev dömd, där judarna krävde att han skulle dömas till döden, för han hade gjort sig till Guds son. Det var ju den största anklagelsen emot honom, att han hade gjort sig och sagt sig vara Guds son. Och så hade då Pontius Pilatus dömt honom till att korsfästas. Och nu var den stunden inne. Står det här, det var vid tredje timmen. Redan vid tredje timmen där på morgonen. Och det är ju, motsvarar ju ungefär klockan 9 på morgonen. Enligt vårt räknesätt. Då korsfästes han. Och Pontius Pilatus hade också låtit skriva en överskrift som sattes upp på korset. Jesus från Nazaret, judarnas konung. Som var avfattat både på latin och grekiska och hebreiska. Och det var många som läste detta. Och säkerligen också rövarna som korsfästes där tillsammans med Jesus. Och i varje fall en av rövarna uppmärksammade på ett särskilt sätt detta. Judarnas konung. Att han var verkligen en konung. Och det hade han ju inför Pontius Pilatus också sagt, att han var en konung. Han hade sagt att därtill är jag född och därtill har jag kommit till världen för att jag ska vittna för sanningen. Och därför hade också Pilatus skrivit detta. Och judarna, de knorrade ju över det att han hade skrivit på detta sätt. Men han svarade, vad jag har skrivit, det har jag skrivit. Och det var ju ingenting annat än sanningen han hade skrivit. Det var verkligen så att han var en konung. Vi finner det i Gamla testamentet. Vi finner det i den andra salmen i Saltaren. Där Herren säger, jag har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg. Eller om vi går till den 110:e salmen i Saltaren, så talar den om samma sak. Herren sade till min Herre, sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall. Din makts spira skall Herren utsträcka från Sion. Var rådande mitt ibland dina fiender. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig skrud kommer din unga skara inför dig. Så som dagg ur morgonrådnadens sköte. Så hade Herren talat genom sina profeter om denne konungen. Men här blev han hånad för detta. Att han blev kallad för konung. Man hånade honom. Det står att det som gick förbi hädade honom, riste sina huvud och sade: tvi dig som bryter ner templet och bygger upp det på 3 dagar. Hjälp dig själv och stig ned från korset. Sammalunda begabbade honom också överste prästerna sinsemellan med de skriftlärda och sade: andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Och så står det här hos Markus att även de som var korsfästa med honom skymfade honom. Och det verkar ju som om båda rövarna från början hade skymfat honom. Men vi vet hur det gick för den ene av dem, den på hans högra sida. Vi har redan vidrört det, att han fick höra om konungen. Och han fick höra Jesu ord där, då han blev korsfäst: Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Och evangelisten Lukas har ju utförligare beskrivit detta med den rövaren som vi ibland kallar för den botfärdige rövaren. Vi kan läsa om det i Lukas evangeliets 23 kapitel. Där står det så här: att en av de ogärningsmän som var upphängda hädade honom och sade: är du Kristus, så hjälp dig själv och oss. Då svarade den andre, näpste honom och sade: fruktar du icke ens Gud, då du är under samma dom, och oss sker rätt, ty vi lider det våra gärningar värda, men denne har inte ett ont gjort. Och han sade till Jesus: Herre, kom ihåg mig då du kommer i ditt rike. Och Jesus sade till honom: sannerligen säger jag dig, idag skall du vara med mig i paradiset. Tänk så märkligt. Och det är särskilt 2 ord här som jag vill stryka under i Jesus svar till honom: idag skall du vara med mig i paradiset. Idag skulle det ske. Samma dag skulle Jesus vara i paradiset tillsammans med rövaren. Och det betyder ju att rövaren gick hem till Gud saligt. Och så ska vi lägga märke till, han säger: med mig i paradiset. Det är det som är det stora. Att få komma hem till paradiset. Att få vara med Jesus. Med mig, säger han. Paradiset vore ingenting utan Jesus. Hur härligt det än vore, så är det ingenting om inte Jesus är där. Men nu säger Jesus: vara med mig i paradiset. Och aposteln Paulus, han talar ju om detta, att han önskade att han skulle vara hemma hos Herren. Och att han vore fri från denna syndens och dödens kropp och vore hemma hos Herren. Och så är det för den som har gått hem i tron på frälsaren. Så är man hemma hos Herren för evigt. Det är därför vi kan säga om var och en som var och en Jesu vän som lämnar detta jordelivet, att han eller hon fick gå hem till Herren. Inte att man gick bort, utan man har gått hem. Det är alltså hem till Herren, det verkliga hemmet som vi är ämnade för och som Gud vill att vi skulle uppnå. Att få vara med mig säger Jesus. Och sen om vi går vidare här i vår text, så står det ju att skriften blir fullbordad, som säger, och bland ogärningsmän blev han räknad. Och det är skriftens ord, det vet vi ju, att det finner vi hos profeten Jesaja. Och det är förunderligt med denne profet Jesaja, att han kunde så klart och tydligt skriva och undervisa om det som skulle ske så långt efteråt i tiden. Och han gör det på ett sådant sätt som om det redan hade skett. Vi har det underbara kapitlet, det 53 kapitlet hos Jesaja, där vi har de väldiga orden om vår frälsare. Det var våra krankheter han bar, våra smärtor dem lade han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom, att vi måtte få frid, och genom hans sår äro vi helade. I min bibel som jag nu läser ur, så står det egentligen i själva versen, bliva vi helade. Men så står det en not med en hänvisning till den gamla kyrkobibeln. Den svenska så kallade Karl XII:s bibel. Där står det, äro vi helade. Alltså genom hans sår äro vi helade. Det är alltså någonting som har skett. Inte någonting som ska ske. Inte att vi ska bli helade. Utan vi har verkligen i Kristus Jesus blivit helade en gång för alla. Och vi får säga att vi är helade. Det skriver alltså denne Herrens profet Jesaja. Och när det gäller det ordet att han blev räknad bland ogärningsmän, så har vi ju det i den allra sista versen där i Jesajas 53, som lyder, därför ska jag tillskifta honom hans lott bland de många, och med talrika skaror ska han få utskifta byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland överträdare. Han som bar många synder och bad för överträdarna. Det gick nu i fullbordan där på Golgata kors. Räknad bland överträdare. Och tänk, det var ju en plats som han själv hade valt. Jesus hade själv valt den platsen. Mellan rövarna. Räknad bland överträdare. Och när han vandrade omkring här nere under det ungefär 3 år som han ju gick omkring och gjorde väl och hjälpte alla, botade sjuka. Och så var det ju oftast bland publikaner och syndare som han befann sig. Även i det fallet så var han räknad bland överträdarna. Han tog emot syndare och till och med åt med dem. Hade ett sådant så nära kontakt med dem, att han åt med dem. Och det var ju hans ärende här i världen att han skulle uppsöka och frälsa det förtappade. Jag har lyssnat en del på predikningar härifrån Norge. Jag brukar få en del sådana genom mail. Och då har jag märkt att man använder det ordet förtappade. Det är väl annars på svenska ett alldeles för gammalt ord, ålderstiget ord. Men det är ju verkligheten. De förtappade, de förlorade vill man hellre säga idag, men de förtappade. Det som verkligen är borta, det var det som Jesus kom för att frälsa. Och det som var värda den eviga förtappelsen, det eviga helvetet, sådana kom Jesus för att frälsa. Och det var sådana som rövarna där vid hans sida på korset. Det var värda helvetet. Vi lider det våra gärningar är värda, säger den ene rövaren. Ja, det var värda att gå förlorade. Men han hade kommit för att uppsöka och frälsa det förtappade. Och nu ska vi veta att ibland dessa är också du och jag. Är vi ibland det förtappade? Ja, det är vi verkligen. Vad kan vi grunda det på? Jo, det grundar vi på att vi allesammans har brutit emot Guds bud. Vi har brutit emot Guds vilja. Vi har inte älskat Gud över allting. Inte vår nästa så som oss själva. Vi har brutit emot alla Guds 10 bud. Och då är vi i oss själva helt förtappade. Förlorade. Det gäller både dig och mig och alla människor. Men när Jesus där på korset ber till sin himmelske fader och säger: Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Då var det inte bara dessa som var där runt omkring honom, inte bara krigsknäktarna som utförde detta, utan det var också du och jag. Vi förtappade. För vi var med om att föra honom till korset. Vi är allesammans delaktiga i detta att han blev korsfäst, död och begraven med våra synder. Och det var ju, jag läste i en tidning, någon av er kanske har läst det också, att en gammal man sa att han hade varit i Jerusalem en gång, och ingen trodde det att han hade varit där. Men då sa han: jo, jag var med på Golgata då Jesus led och dog. Med mina synder var jag där, och det var för min skull som han fick lida. Och så är det också med oss, var och en av oss. Vi var med där den stunden då Jesus blev räknad bland överträdarna. Han blev så som en av oss. Ja, han blev egentligen den enda syndaren. Den enda syndaren på jorden. Som det står i en gammal läsaresång om fadern, att han ser i sonen syndaren. Han ser bara en syndare. Och som väl är så kan man få läsa det i åtminstone några kristna tidningar också idag. Just detta påpekandet att han var den enda syndaren som stod inför den helige och rättfärdige. En annan sångare sjunger: frivilligt Jesus i döden gick, och släktets lön han uppbära fick. Frivilligt ställde han sig ibland överträdarna. Men som jag har nämnt, det var många som hånade honom för detta. Bland annat med de orden att andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Ja, det var alldeles sant att han hade hjälpt många och att han gjorde det också nu. Och han kunde inte hjälpa sig själv på det sättet att han steg ned ifrån korset. Han kunde inte avbryta sitt försoningsverk och lämna korset. Det var omöjligt, för då hade ingen av oss blivit räddad. Redan i Getsemane finner vi hur han ber där inför sin himmelske fader att om det är möjligt så gånger denna kalk ifrån mig. Dock inte så som jag vill, utan så som du vill. Så ber han där i Getsemane. Och det kunde inte ske att det skulle gå ifrån honom. Han måste tömma lidandeskalken i botten. Och nu ska vi se hur djupt det var, hur långt ner han måste komma för att tömma den bägaren, den kalken. Jo, ända så långt ner att han blev övergiven av Gud. Övergiven av Gud. Och det står också här hos Markus att i nionde timmen ropade Jesus med hög röst och sade: Eli, Eli, lama sabachthani, vilket betyder: min Gud, varför har du övergivit mig? Han måste gå ända dit, ner i detta djupa mörker. Det blev ju också mörkt där, till det yttre. Där mellan den sjätte timmen och den nionde timmen blev ett mörker över hela landet. Och vad som skedde under de timmarna, det kan vi aldrig med vårt förstånd fatta. Då utstod Jesus där det straff som vi och hela mänskligheten skulle ha lidit i evigheters evighet. Det var alldeles tyst under de timmarna. Jesus sa ingenting under de timmarna. Det var tyst och det var mörkt. Och det är som någon har anmärkt att när Jesus föddes där i Betlehem så blev det ljust mitt på natten. Ett strålande ljus som omgav änglarna som sjöng om frid på jorden och till människorna ett gott behag. Men här på Golgata så blev det mörkt mitt på dagen. Mörkret varade från den sjätte timmen till den nionde timmen. Och det är nog ingen vetenskap som har kunnat förklara det mörkret. Nej, det var någonting som Gud gjorde för det tillfället. Och det var verkligen ett mörker som vår frälsare där hamnade i. Vi kan säga att det var det yttersta mörkret. Det yttersta mörkret omgav nu Guds son där på Golgata. Det som skulle ha varit allas vår lott om inte han hade trätt in i vårt ställe. Det yttersta mörkret, det är någonting förskräckligt. Men här på Golgata så var det ändå någonting som vittnade om ljus. Och Axel B. Svensson har ju skrivit en sång som börjar: den korsfäste vill jag följa genom öknas brännande sand, genom dödens kyliga bölja till livsflodens leende strand. Men synderna skara mig hindrar, med ängslan i själen jag hör, medan vårnadsstjärnorna tindrar, hur hoppet på framtiden dör. Men så kommer det: dock ur mörkret på långfredagen, det lyser ett knippe av ljus. Min synd är på korset borttagen, han själv bär mig hem till sitt hus. Där har vi ljuset på långfredagen, att synderna är borttagna genom hans utgjutna blod. Det är det som lyser upp det hela. Men det som Jesus fick utstå, det var, som vi också citerade här innan från en sång, att så som Jesus smärta var, aldrig någon svarit har. Och det berättas om Luther att han tänkte på det här ordet: min Gud, varför har du övergivit mig? Så att han satt på en stol, berättas det ju, och tänkte på detta i 3 dagar och 3 nätter, utan mat och dryck. Och till slut så utropade han: Gud, övergiven av Gud, vem kan fatta det? Är det någon av oss som kan fatta det? Har vi fattat det? Gud, övergiven av Gud. Att det behövdes någonting så radikalt, kan vi säga, för att människosläktet skulle räddas. Att Gud blev övergiven av Gud. Min Gud, varför har du övergivit mig? Och vi ser där också att Jesus, han vacklade inte i sin förtröstan till Gud. Nej, han förtröstade fortfarande på sin Gud. Min Gud, säger han. Han vacklade inte i sin Guds förtröstan. Han blev bönhörd för sin gudsfruktans skull, läser vi också. Han hade någonting själv som gjorde att han blev bönhörd. Det är det som vi saknar. Vi måste bedja, och vi får också bedja i Jesu namn. Och det är stort och välsignat. Men vi har inget eget att komma med, inget eget namn genom vilket vi kan våga nalkas Gud. Men Jesus, han vacklade inte i sin Guds tillit och förtröstan. Han var det felfria lammet som är tyst inför dem som klipper det. Och Gud handlade nu med honom så som den enda syndaren på jorden. Han kunde ju också lida detta svåra straff på några timmar där på korset, som vi skulle ha lidit i evighet. Han är ställföreträdaren. Det är viktigt att vi betonar det, att han är ställföreträdaren. Han har gått i vårt ställe, i vårt sted, och gjort allt väl för oss. Det står att han gav sig själv till en lösen för många. vilket betyder för alla. Han har gett sig själv till en lösen. Han har löst oss så dyrt från våra synder med sitt blod. Och det var ju hans ärende. Och vi vet också att en annan av evangelisterna, Johannes, han återger ju också det ordet av Jesus där på korset. Det är fullkomnat. Det är fullkomnat. Nu var allt fullkomnat. Allt som var förutsagt genom de heliga profeterna. Och allt det som var bestämt ifrån evighet. En sångare sjunger om detta. Det är fullkomnat. Profeters längtan sedan 1000 år. Och många konungars varma trängtan fullbordan når. Ty kvinnosäden, Guds dyra lamm, har seger vunnit på korsets stam. Det är fullkomnat, se bergen rämna, och solens ljus i mörker bytes. De döda lämnar sitt trånga hus, ty den segern som nu är sked har frälsning blivit åt oss beredd. Och det står också, det är fullkomnat, Guds lamm du kära har ställt det så. Låt nu din ande vårt hjärta lära att tro därpå och vila tryggt på den klippegrund som ej skall rämna i domens stund. Det är fullkomnat. Det är ett välsignat ord. Segern var vunnen. Och syndafallets skada var helt och hållet botad. Det är förskräckliga som skedde där i Edens lustgård. Genom Adams syndafall. Det var nu botat genom den andre Adams fullkomlighet. Och så kunde han då också säga, Fader, i dina händer befaller jag min ande. Och hur svarade fadern på detta? Jo, det står att förlåten i templet rämnade i 2 stycken från ovan och ända ned. Förlåten, denna tjocka vävnad som hängde där och som hindrade folket att komma in i det allra heligaste. Den förlåten, den rämnade, den gick i sönder. Och det är ett tecken på att det är öppet in i himmelens salighet för förtappade syndare som vänder sig till frälsaren, som förtröstar på det som han har gjort. Och vi kan också läsa det i Hebreerbrevet något om detta. Hebreerbrevets 10:e kapitel från den 19:e versen. Där står det att därför har inte heller det förra förbundet blivit invigt utan blod. Ty sedan varje bud blivit enligt lagen av Mose kungjort för allt folket, tog han blodet av kalvarna och bockarna, tillika med vatten och röd ull och isop, och bestänkte både själva boken och allt folket. Ja, det var i 9:e kapitlet, men vi läser ifrån 10:e också. Från 19:e versen. Då vi således, mina bröder, har frimodighet i fråga om ingången i helgedomen genom Jesu blod, vilken han åt oss har invigt såsom en ny och levande väg genom förlåten, det är genom sitt kött. Och då vi har en stor präst över Guds hus, så låt oss framgå med ett uppriktigt hjärta i trons fullvisshet, bestänkta till våra hjärtan från ett ont samvete och till kroppen tvagna med rent vatten. Ja, vi har alltså tillträdet här genom denne överste präst att få gå in i det allra heligaste, att in i det helgaste gå. Och det betyder ju då för oss att vem som helst kan bli frälst, blott till Gud han vänder. Detta bud sänder Gud ut i alla länder. Och det är för rövare och det är för fariseer, det är för syndare och fromma. Den som vill får komma och taga livets vatten för intet. Och vi kan kalla det för rövarenåd. Du och jag, vi kan bara bli saliga på samma nåd som rövaren där vid Jesus sida. Men den omfattar allt. Där finns möjlighet för var och en. Var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Det får vi ta med oss nu hem ifrån den här kvällen. Var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Amen. Ja, Herre, vi tackar dig för denna välsignade verklighet och sanning. Att du har ställt det så att vem som helst kan bli frälst. Rövare, fariseer, publikaner och syndare av alla slag. Därför att du själv har gått in och blivit en av oss. Jag har blivit syndaren som har burit och borttagit världens synd. Herre, öppna nu våra ögon att vi må se. Att vi får en blick på den korsfäste som livet oss ger. Att vi inte vandrar i mörkret. Bort och blivande ifrån dig, utan att vi tar vår tillflykt till dig, så som i oss själva helt förlorade, men i dig återlösta, friköpta, rättfärdiggjorda i ditt blod, så att vi kan vara rättfärdiga och himmelen värdiga. Herre, välsigna oss var och en, och välsigna oss även i fortsättningen dessa dagar, om du ger oss ännu några tillfällen då vi får samlas omkring ditt ord. Allt av nåd, för Jesu vår frälsares skull. Amen.